Ja, varmt välkomna hit. Vi ska försöka få det omöjliga att ta sig igenom hela patriarkernas historia. Resten av första Mosebok kapitel 12 till kapitel 50 på, ja, vi ska inte hålla på längre än till klockan 8 i alla fall. Vi orkar inte ta in mer information. Jag lämnar ut det här utkastet. Här finns en slags sammanfattning av det vi ska prata om. Läs det gärna hemma i lugn och ro. Läs bibeltexterna som finns uppskrivna. Det vi går in nu är alltså den första delen av Israels historia. Vi har läst om skapelsen, om Adam och Eva, hur människan föll i synd och blev utdriven ur lustgården. Och sen kan man fortsätta att läsa då vad som händer med Noas flod och människorna efter floden, hur de spred sig och sådär. Sem, Ham och Jafet. Det kan vara intressant att veta då att Sem går upphov till alla semitiska folk, judar och araber till exempel. Ham, ordet betyder svart, det är förmodligen Afrikas stamfader. Och så Jafet är vi förmodligen avkomlingar till. Och det var de indoeuropeiska folken som spred sig österut då, men sen från Indien, det här området då, folk vandrade sen och kom upp till Europa och så vidare. Så att där ser vi hur Gud har spridit folken ut över jorden. Men så händer då något märkligt i kapitel 12 i första Mosebok. Och det är när Gud för första gången kallar en person på ett alldeles särskilt sätt, nämligen Abraham. Fader Abraham har vi sjungit om i söndagsskolan. Men Fader Abraham, fyra söner hade Abraham. Det hade han inte. Jag vet inte varför man sjunger så egentligen. Och så gjorde de så här och stampade med fötterna. Och det där. Men Abraham. Och Abraham fick då Isak. Och Isak fick Jakob. Och Jakob fick då 12 söner. Av de där 12 sönerna så blir då varje son gav upphov till en stam i det som sen kallades för Israels folk då. Och då vet vi att efter mycket om och men så föds Jesus då i Judas stam. Och då är vi framme vid att Gud ska börja uppfylla det här löftet då ifrån Edens lustgård. Att han ska sätta fiendskap mellan kvinnans säd och ormen. Och någon ska födas som ska krossa ormens huvud. Men det här är inledningen på den här långa frälsningshistorien då. Med Abraham, Isak, Jakob. Och Josef och hans bröder i Egypten, vi kommer in på det sen. Och sen det som blev då det stora folket. Som sen, när man kommer in i andra Mosebok, får uppleva det här med befrielsen från slaveriet. Va? Och det är ju den stora frälsningsberättelsen i Gamla Testamentet. Man ska läsa andra Mosebok och så ska man tänka på Jesus hela tiden. Lammet som slaktades och de strök blod på dörrposterna. Så gick de redan genom Röda havet. Då. Det är en bild för dopet. Så kom de fram till berget där de skulle få lagen. Det är en bild på anden som skulle komma ner och så vidare. Men här är vi nu innan då. Det som ska i slutändan ge upphov till Israels folk. Och det vi möter då med Abraham, Isak och Jakob. Det är alltså för första ett nomadfolk. Det var människor som bodde i tält och som flyttade runt. De allra flesta av dem hade inga fasta boplatser. Utan de flyttade runt på olika ställen beroende på vad som var lämpligt att bo just nu. Man följde årstidernas växlingar och man hade ju djur och sådär, va, som hade olika behov. Ibland byggde man hus och ibland inte, men man var nomader. Och det är ganska roligt när man kommer ner till Sahara, där jag har varit 2 gånger och hälsat på Carmen. Så ser man där ute i öknen hur beduinerna kommer åkande på sina kameler. Och då tänker man så här, ja, ungefär så här såg det ut då. Den stora skillnaden är att nu har beduinerna mobiltelefon och Facebook. Då. Det hade ju inte Abraham. Men i övrigt klär sig ungefär likadant. Och så kameler och så åker de runt då. Så där. Det är en ganska intressant tidsresa. De var nomader, de flyttade runt, livnärde sig på boskapsskötsel mestadels. Under perioder så sådde de och var bönder och sådär också. Men det som är intressant med hela den här perioden, Abraham, Isak och Jakob, det är dels att det här var vanliga människor. som hade väldigt mycket bekymmer med att hålla sig själva vid liv, hålla ihop familjen. Fruktsamheten var ett stort bekymmer. Alla de här kararna, Abraham, Isak och Jakob, gifte sig med fruar som inte kunde få barn. Och alla tre får uppleva att de får barn som ett svar på bön. Det är ganska märkligt faktiskt. Ja. Alla hade liknande problem. Abraham och Isak, de slirade ofta på sanningen. Och Jakob, han slog dem alla med hästlängder när han ljög för sin pappa. Och fick välsignelsen som egentligen hans storbror skulle ha. Och det är massa såna här saker. Det är alltså... Det är mer dramatiskt än den bästa tv-serien du kan tänka dig. Man läser de här kapitlen. Men mitt i det här ofullkomliga och besvärliga och ibland avskyvärda som händer i de här berättelserna. Det man ser är att Gud kallar människor. Och Gud ger människorna löften. Jag ska vara med dig. Jag ska ta hand om dig. Jag ska förse dig med vad du behöver. Och jag ska inte svika dig. Jag ska inte överge dig. Och så får man se de här människorna brottas med de här löftena då. Och det verkar som att Gud har glömt dem. Och de kommer inte uppfyllas. Abraham fick vänta tills han var jättegammal innan han fick löftesonen Isak då. Och massa såna här saker. Och så får man se då hur Gud verkar. Så att första Mosebok från kapitel 12 till kapitel 15 som handlar om patriarkerna. Handlar väldigt mycket om Guds löften. Hans förbund, han slöt förbund med, och det är egentligen inte märkligare än att Gud, när han kallade människor så, han gjorde en slags överenskommelse, ett kontrakt. Du och jag ska ingå ett kontrakt med varandra. Det här är mina skyldigheter, det här är dina skyldigheter. Om du följer mina lagar, förordningar och regler, då ska jag välsigna dig och ge det här och det här och det här. Bryter du mot dem, då blir det så här. Och så vidare. Så att han slöt förbund och människorna misslyckades ganska ofta med att uppfylla det där. Men Gud visar hela tiden att han är trofast. Han står vid vad han har lovat trots att människor inte uppfyller allting. Så det kan man se. Detta är alltså berättelser om människor som hade det ganska svårt. Och bland de människorna uppenbarar sig Gud och börjar så att säga implementera sin frälsningsplan och förbereda då för att Messias Jesus ska komma. Det är ganska märkligt. Man skulle kunna tycka då att Gud skulle verka bland människor som var ofelbara. Och som var mer fullkomliga än de här. Va? Men det gör han inte. Han väljer alltså att låta sig födas hos ett folk då som har ett sånt här besvärligt ursprung. Va? Och det tycker jag är ganska stort. Att Jesus valde det. Det var därför vi sjöng löfterna kunna i svika. För det var ju det Abraham fick se. Va? Att Gud hade lovat någonting och då uppfyllde han det också. Jag tänkte, vi ska läsa några nyckeltexter. Det är ju kapitel 12, kapitel 50 som är aktuellt i första Mosebok. I det här bibelstudiet. Men det är ju omöjligt att läsa igenom allt det ikväll. Men några nyckeltexter. Då börjar vi då kapitel 12. Och läser vers 1-9. Och det står i första Mosebok 12, vers 1-9 så här. Det här är ett avgörande i världshistorien. Att Abraham blir kallad. Därför att så mycket som du och jag kan få uppleva idag grundläggs här i det som Gud gör med Abraham. Hans relation med Gud blir på många sätt ett föredöme för oss. Det är jätteintressant hur Gud väljer att kalla av. Nu heter han inte Abraham utan han heter Abraham bara. Han fick ett nytt namn senare. Men då står det: Herren sa till Abraham: Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Vi läser vidare. Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt det tjänstefolk som de hade skaffat sig i Haran, och begav sig av mot Kanans land. När de kom till Kanans land fortsatte Abraham in i landet ända till Sikens område, till Mores Terebint. För den tiden bodde kananéerna i landet. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Där byggde han ett altar åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält så att han hade Betel i väster och Ai i öster. Och där byggde han ett altar åt Herren och åkallade Herrens namn. Sedan bröt Abraham upp därifrån och drog sig allt längre söderut. Här kan vi stanna. Här börjar det. Gud kallar Abraham. Han bodde från början i en stad som heter Ur. Och man säger att det var den absolut äldsta staden som har funnits. Den ligger i nuvarande Irak. Av någon anledning så flyttade Abrahams familj, man kan läsa om det innan, upp mot Turkiet. I den riktningen. Och stannar på stället med Haran. Och där talar då Gud, hur vet vi inte, till Abraham och säger: ge dig av nu så ska jag visa dig till ett land som ska bli ditt då. Så här är det. Guds kallelse: gå ut ur ditt land till någonting jag ska visa dig. Det är precis som Jesus kallar oss. Kom och följ mig mot himlens land. Precis likadant. Och så säger han: där ska jag göra dig till stort folk. Det är ett löfte. Jag ska välsigna dig. Det är ett annat löfte. Och du ska bli en välsignelse. Alltså Abrahams liv skulle bli en välsignelse för andra människor. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och den sista meningen här, menar teologerna, pekar då fram mot Jesus. Så på något sätt skulle Abrahams avkomlingar bli till välsignelse för hela världen. Och hur är det möjligt? Jo, nu har ju judarna som folk varit till stor välsignelse för hela världen. Men i slutändan tror jag det handlar om Jesus som skulle föda. Så här har vi alltihopa koncentrerat. Och vi kan läsa vad Gud säger till Abraham i kapitel 13 också. Vers 14-18. Alldeles innan här så har det utbrutit en mindre släktfejd mellan Abraham och hans brorson Lot. Så de blir tvungna att dela på sig, gå åt olika håll. Och sen står det då i 14 versen i kapitel 13. Herren sa till Abraham sedan Lot hade skilt sig från honom: lyft din blick och se dem kring från den plats där du står, mot norr, söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag ska låta dem bli som stoft på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och drag igenom landet i hela dess längd och bredd, till åt dig ska jag ge det. Abraham flyttade då med sina tält och kom till Mamres terebintlund vid Hebron. Där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren. Och båda de här texterna så ser vi precis det som sen händer regelbundet. Gud uppenbarar sig, ger löften, befaller Abraham att gå dit eller hit, vill göra någonting. Abraham flyttar. Han bygger ett altare och åkallar Herren, och sen upprepas det här gång på gång. Och så byggs så att säga förbundet och relationen med Gud och Abraham upp. Gud lovar mer saker och han håller det, och så uppfyller han, och så går tiden på det sättet. Och så kommer man då fram till kapitel 15, och det är då det här med förbunden. I Bibeln finns det jättemånga förbund. Det är i princip överenskommelser som Gud sluter med sitt folk. Och detta har sitt, vad ska vi säga, sin förebild i gamla tiders vasallförbund. Eller en härskare kunde då sluta förbund med olika knektar eller adelsmän som fanns i ett område. Och då hade man olika skyldigheter och rättigheter gentemot den här härskaren. På samma sätt så sluter Gud förbund med människor. Det finns massa sådana. Det finns 7 stora förbund i Bibeln. Jag har skrivit upp dem i noterna. Först det adamitiska förbundet, att Gud välsignar människorna. Det andra är det noaitiska förbundet. När Gud, när Noa går ut i arken, så står det att Gud sluter ett förbund med allt levande. Bland annat lovar han att, kommer ni ihåg det då? Att inte sända vatten över jorden igen. Ja. Och som ett bekräftelse för det så sätter han ju regnbågen i skyn. Ja. Det är det andra stora förbundet i Bibeln. Det tredje är det här vi ska läsa om här. Sen kommer då lagens förbund på Sinaiberg, där Gud sluter ett förbund med Israels folk. Va? Och han sluter ett särskilt förbund med Aaron och hans söner, för de skulle bli präster. Sen står det också om ett förbund med David. Att David blev kungen, och Gud lovar att hans kungadöme ska bestå för evigt. Då, och hans efterkommande, av hans efterkommande ska Messias födas. Och sen därefter kommer det nya förbundet då, genom Jesu blod, och det som vi firar vid söndag. Så att sju stora förbund, säger man, finns i Bibeln. Och nu ska vi läsa om Abrahams förbund här i kapitel 15. Nu ska vi läsa hela det kapitlet faktiskt. Och då står det: därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: frukta inte, Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvingen till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare: se, mig har du inte givit någon avkomma, en av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom: denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom: så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Här har vi första exemplet på rättfärdighet genom tro i Bibeln. Att den som tror på det Gud har lovat blir förklarad rättfärdig. Detta skriver Nya Testamentet gång på gång om, och hänvisar hela tiden tillbaka hit. Va? Det är första gången det sägs. Att vi genom att tro på Guds löften blir förklarade rättfärdiga, oberoende gärningar. Abraham var den första då som fick uppleva detta. Sen säger han då vers 7. Sedan sa han till honom: jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska Ur, det var Abrahams hemstad, för att ge dig detta land till arvedel. Han svarade: herre, herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom: hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turturduva och en ung duva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt itu och lade styckena mot varandra. Men fåglarna styckade han inte, och rovfåglarna slog ner på de döda kropparna, men Abraham drev bort dem. Och när solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abraham, och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Herren sa till Abraham: det ska du veta, att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar, man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma, sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd i hög ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit. Det än har inte amorenas fyllt sina synders mått. Och när solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren förbund med Abraham och sade: åt dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Keniternas, Kenisiternas, Kadmoneernas, Hetiternas, Perisenas, Rafaenas, Amorenas, Kananenas, Girgasenas och Jebusiternas land. Vad var det här sista som hände egentligen med en fackla som for fram mellan köttstyckena? Jo, när man ingick ett förbund på den här tiden, då styckade man djurkroppar och sen gick man mellan dem. Och det symboliserade ungefär så här: att jag lovar att inte bryta det här förbundet. Gör jag det, då ska jag själv bli styckad på samma sätt som de här djuren. Alltså man satte sitt eget liv i pant på att man skulle hålla det man har lovat. Och det här är en uppenbarelse av Gud. Va? Det är Gud som i någon mening rör sig mellan de här djurkropparna och säger att jag sätter mitt eget liv i pant på att jag ska hålla det jag har lovat dig, Abraham. Vem var det som fick ge sitt liv för att Ja. Ser ni här? Här förutsägs redan Golgata. Alltså Gud säger här att jag kommer att ge mitt liv. För att jag ska hålla mina löften till dig. Det är märkligt, va? Och så förutsäger här landet, avkomman och rättfärdighet genom tro. Precis som i solfallet. Ja. Men han hade ju ingen son, va? Det var det som var så jobbigt. Och då kommer man fram i 17 kapitlet. Löftet om Isak där. Att Isak ska födas. För om Abraham skulle bli avkomma till ett stort folk, då måste han ju få barn, eller hur? Det säger sig själv. Det kan man läsa från vers 1. I 17 kapitlet. Ja, och det står det. När Abraham var 99 år. Han har ju blivit gammal, va? Hela sitt liv fick han gå runt och vänta på att Gud skulle uppfylla sina löften. Uppenbara sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige, vandra in till mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan dig och mig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: detta är mitt förbund med dig, du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte längre heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. Ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig. Kungar ska utgå från dig. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Och det land där du bor som främling, hela Kanaans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Och då kan vi hoppa fram till vers 15. Och Gud sa till Abraham: din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai, utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sa för sig själv: skulle det födas barn åt en man som är 100 år, och skulle Sara föda barn, hon som är 90 år? Abraham sa till Gud: låt bara Ismael få leva inför dig. Ismael var en son han hade fått med Saras tjänstekvinna. De försökte lösa det själva nämligen, men Gud hade andra planer. Gud sa det: nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också i fråga om Ismael har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom, göra honom fruktsam och föröka honom mycket och så vidare. Och sen längre fram så föds då Isak. Och här ser vi det också antyds i vers 19 där. Att jag ska upprätta mitt förbund med honom, säger Gud med Isak. Gud kallar Abraham, ger honom löftena och säger: du ska bli en välsignelse och i dig ska alla världens släkter bli välsignade. Sen när Isak föds så följer välsignelserna och löftena med över till nästa generation. Det är en grundtanke i det här också. Att det Gud hade lovat, det följer liksom med på något sätt. Och det där ser vi ju sen också. Det vet ju ni som upplever att era barn har följt er på Herrens väg. Att välsignelsen följer med över generation till generation. Det finns undantag också, men det är så Gud vill verka, va? Från generation till generation. Han ger löften och det följer med när de föds sen. För då kan man läsa i 26 kapitlet, när vi hoppar dit, att Gud uppfyller det. Att när Abraham då är död, då upprättar Gud förbundet med Isak istället. Va? Man tittar i 26 kapitlet. Ser vi vers 1-5. De hade det inte lätt. Det uppstod hungersnöder väldigt ofta. Och här står det: det blev en ny hungersnöd i landet efter den som hade inträffat på Abrahams tid. Och Isak begav sig då till filisternas kung Abimelech i Gerar. Då uppenbarade sig Herren för honom och sa: dra inte ner till Egypten utan bo kvar i landet som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. Till åt dig och dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma ska alla jordens hedna folk bli välsignade. Det är samma sak som Gud sa till Abraham, va? I din avkomma ska alla människor bli välsignade. Det handlar om Jesus förmodligen då. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det som jag förordnat, mina befallningar, föreskrifter och lagar. Ser ni här nu? Nu flyttar välsignelsen vidare till nästa generation. Och så blir det likadant sen när Isak får barn. Och det är Jakob då. Och när Jakob sen får de 12 sönerna, så följer välsignelsen med. Så det Gud har lovat Abraham, det följer med då hela vägen genom historien, ända fram till David, Salomo och sen då till Jesus. För därför säger Nya testamentet sen att genom att Jesus har dött och uppstått för oss, så får vi ta del av Abrahams välsignelse. Det är det här som är märkligt. Gud kallar en enda människa Abraham, och så säger han, den välsignelse jag har gett Abraham, den ska komma hela världen till godo. Och så gör han det här genom Jesus. Det är därför de här texterna är så viktiga. I kapitel 28 så går välsignelsen vidare då till Jakob. Isak fick 2 söner, Esau och Jakob. Och Jakob hade lite svårt att hålla sig till sanningen, så han lurade till sig välsignelsen från sin fader Isak då. Och då var han tvungen att fly, därför att Esau säger att jag ska slå ihjäl Jakob, vad han har gjort. Först födslorätten, den tillhör mig då, så Jakob måste fly. Och på vägen dit ska vi se, vi läser från 10:e versen i kapitel 28. Och då står det, Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han skulle stanna över natten tills solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden och nådde ända upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner på den. Och ni som har läst Nya testamentet vet att Jesus säger att det är han som är den här stegen. Det är lite intressant, va? Och se, Herren stod ovanför den och sa, jag är Herren, din fader Abrahams Gud, Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Nu går löftet vidare till Jakob här, va? Din avkomma ska bli som stoftet på jorden, och du ska utbreda dig åt väster, öster, norr och söder. Genom dig, din avkomma, ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Samma löfte som till Abraham, va? Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig in till dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. Och när Jakob vaknade upp i sömnen sa han, Herren är verkligen på denna plats, jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa, helig är inte denna plats, det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han vilat mot och reste den till en stod och gjöt olja över den. Och han kallade platsen Betel. Vi är i Betelkyrkan här, man. Tidigare hette denna stad Lus. Och Jakob gav ett löfte och sa, om Gud är med mig och bevarar mig under min resa som jag nu gör, och ger mig bröd att äta, kläder att ta på mig, och kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus, och av allt som du har gett mig ska jag ge dig 10:e. Så nu har vi liksom väldigt, väldigt på några minuter förflyttat oss från Abraham och löftena, Guds trofasthet. Isak föddes, välsignelsen och löftena följde med. Nu kommer vi över till Jakob, och då är det han som är bärare av löftena. Och så kan vi läsa om hans liv. Han fick ju 2 fruar, det var så massa krångel. Hans svärfar lurade honom, man ska aldrig lita på svärfar med andra ord. Och de 2 låg i luven på varandra, och det var en massa krångel. Men han blev i alla fall då pappa till 12 söner i slutändan. Och de är då ursprunget till Israels folk. Och sen vet vi, en av dem hette Josef, va? Josef var en drömmare. En annan sån där grej som jag tycker är ganska härligt är att Bibeln är så osminkad. Den berättar om alla bekymmer de här familjerna hade. Ni vet att om man favoriserar ett barn, då blir det inte särskilt bra. Då blir de andra avundsjuka, eller hur? Precis det som Jakob gjorde. Jakob gjorde det. Han favoriserade Josef. Och de andra, de kunde inte tåla Josef till slut. Och dessutom hade Josef den egenheten att han hade drömmar som var väldigt knepiga. Han såg att solen, månen och stjärnorna bugade sig för honom. Det var alla såna här grejer. Och det tyckte till och med att pappa Jakob var jobbigt. Va? Och du känner till det här med Josef i brunnen. Va? Att han blev såld som slav då. Och hamnade i Egypten. Och sen har vi hela den här historien. Men välsignelsen följde med på något vis. Och ni känner till det där att han blev upphöjd sen då. Men det vi kan lära oss av allt det här, förutom att det är en viktig del av Guds frälsningsplan. Här börjar Gud att verka för att i slutändan föra fram Jesus som frälsare för alla människor på jorden. Och då är det två saker man ska vara medveten om. Det ena är ju det här att Jesus finns överallt i första Mosebok. Han finns förutsagd i alla de här sakerna. Vi läste om den här stegen upp i himlen till exempel, va? När Gud uppenbarar sig för Abraham så kan man misstänka nästan att Jesus fanns med där. Det skulle man kunna titta på och så vidare. Så många såna här saker. När Josef sitter i fängelse och är liksom nere på botten, och sen då tyder han faraos drömmar, då blir han upphöjd över allting och blir guvernör över hela Egyptens land. Och alla kommer dit för att köpa säd av honom för att överleva. Och hans bröder böjer sig liksom inför honom. Detta är en jättetydlig bild på Kristus. Va? Som klev ner i dödsriket och sen for upp till himlen. Och så regerar därifrån på faderns högra sida. Precis som Josef regerade på faraos sida. Va? Så det ena, man ska vara medveten om det. Kristus, han finns överallt här. Det är det första. Det andra är ju då, det här är ju vanliga människor. Va? De möter liknande problem som oss. De gjorde massor av misstag. Och Bibeln berättar så osminkat om det. Det som gör att vi kan tro att det faktiskt hände på det här sättet, det är att det inte är ett dugg förskönat. Ni vet, man brukar säga att historieböckerna skrivs av historiens segrare. Och det kan man se av annan antik litteratur att om det är någon som har vunnit ett slag så överdriver de oerhört mycket. Då. Och det var så fantastiskt och det var så underbart och den här härföraren, han är så bra, han har aldrig gjort något fel. Men så är det inte med Bibeln. Även om den berättar om människor som Gud har utvalt så ser man väldigt tydligt att de begick sina misstag. Det var en väldigt tur att Jesus kom och dog för deras synder, för de var stora syndare allihopa. Lika stora som vi. Och några exempel på det här. Vi hoppar tillbaka till Abraham igen. Bara snabbt så ni får se hur det här är. Vi läste om hungersnöden förut. Tittar man i kapitel 12 så finns det en hungersnöd där också. Och det var nämligen så att varken Abraham, Isak eller Jakob hade så lätt för att tala sanning alla gånger. Utan ibland så tog de till både lögner och svek. Och det är förskräckligt, men så berättar Bibeln om det. Från vers 10 i kapitel 12. Men det blev hungersnöd i landet och Abraham flyttade ner till Egypten för att bo där som främling. Till hungersnöden var svår i landet. Och när han närmade sig Egypten sa han till sin hustru Sarai: hör på, jag vet att du är en vacker kvinna. När egyptierna får se dig kommer de att säga hon är hans hustru, och så kommer de att döda mig men låta dig leva. Säg därför att du är min syster så går det bra för mig för din skull och jag får leva tack vare dig. Så kom Abraham till Egypten och egyptierna såg att Sarai var en mycket vacker kvinna, och när faraos hövdingar fick se henne prisade de henne inför farao. Hon fördes in i faraos palats. De trodde alltså att hon var singel. Han vågade inte säga att de var gifta. Och det gick bra för Abraham för hennes skull. Han fick få nötboskap och åsnor, tjänare, tjänarinnor, åsninnor och kameler. Men Herren lät farao och hans hus drabbas av stora plågor för Abrahams hustrus skull. Då kallade farao till sig Abraham och sa: vad har du gjort mot mig? Varför berättade du inte för mig att hon är din hustru? Varför sa du hon är min syster så att jag tog henne till hustru? Här har du din hustru, ta henne och ge dig av. Och farao gav sina män order att skicka iväg Abraham med hans hustru och allt han ägde. Det lustiga är att den här situationen upprepas sen med Isak. Han drog sig också undan under en svår period och vågade inte heller berätta då att Rebecka var hans fru. För han var rädd att samma sak skulle hända honom. Då. Och sen har vi då Jakob som ljög för att hans mamma och han då intrigerade mot pappa Isak då för att få välsignelsen. Så att det här är vanliga människor och nåden är stor. Va? Nåden är stor. Vi vet också, och det är kanske en väldig lärdom för oss, om vi slår upp kapitel 16. Att Gud hade lovat Abraham och Sara att de skulle få barn. Och ni vet att Sarai som hon hette då, hon var ju ofruktsam. Och då gör Abraham och Sara precis som du och jag gör. Om vi vet att det är något Gud har lovat, då vill vi hjälpa till. Då vill vi springa i förväg, inte vänta. Utan nu gäller det att hjälpa Gud på traven så att han vet vad han ska göra. Och det är precis det de gör. Och så mycket elände som föds av det. Men det står uppskrivet här. De var verkligen inte fullkomliga. Titta vers 1 där, kapitel 16. Abrahams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sa det till Abraham. Se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. Och när Abraham hade bott 10 år i Kanaans land tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham. Han gick in till Hagar och hon blev havande, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Då sa Sarai till Abraham, den orätt jag utsett för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren ska döma mellan mig och dig. Abraham sa till Sarai, se din slavinna i din hand, gör med henne som du finner bäst. Och när Sarai bestraffade henne, flydde hon bort från henne. Och så, ja, men det står längre fram i 15:e versen där. Hagar födde en son åt Abraham, och Abraham gav sonen som Hagar fött namnet Ismael. Och Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. Ja. Ni vet ju vem Ismael är stamfader åt, va?
Araberna.
Ja. Alltså på grund av viljan att hjälpa till här så grundläggs en konflikt då som vi fortfarande lider av i världen. Va? Judar och araber står mot varandra. Och läser man Koranen så är det så att det är Ismael som är den utvalda sonen som har rätten till landet och allt det. Och läser man Gamla Testamentet så är det ju då Isak som är den utvalda sonen. Och om detta kämpar de då. Vi hade kunnat undvika allt detta om de inte hade försökt hjälpa Gud. Men det är typiskt oss människor. Va? Men jag tycker att även om det är en hemsk historia på ett sätt. Man använder Haga som surrogatmamma. Och så blir det problem liksom mellan Abraham och Sara på grund av det här och så vidare. Va? Det står här osminket. Gud liksom döljer inte sanningen. Va? Han berättar så här var det. Va? Och ändå väljer Gud att verka bland dessa människor. Det tycker jag, nåden är väldigt, väldigt stor redan här. Va? Ja, det finns mycket sånt där som man kan läsa om. Men mitt i alla bekymmer så ser vi alltså Guds omsorg. Hagar här som i många stycken inte hade något val egentligen än att bli surrogatmamma. Hon får uppleva Guds omsorg. Och det ser vi ju genom allt det här. Josef i fängelset. Vi ser att Gud är med på olika sätt. Gud var med Jakob när han flydde. Gud var med Jakob när hans morbror försökte lura honom och så vidare och så vidare. Men jag tycker att det är ett bra exempel här. Om vi läser vidare i kapitel 16 från vers 7. För då har Hagar flytt nu från Sarai. Och då står det. Herrens ängel fann henne Hagar vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Shur. Han sa: Hagar, Sarais slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade: jag är på flykt från min husmor Sarai. Då sa Herrens ängel till henne: gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Herrens ängel sa vidare: jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Och sen sa Herrens ängel till henne: se, du havande, du ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael, till Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna, hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och så kommer det: och hon gav Herren som hade talat med henne ett namn. Hon sa: du är den Gud som ser mig. Det här är väldigt viktigt, va? För hon tänkte: har jag verkligen fått se en skymt av honom som ser mig? Du är den Gud som ser mig. Och det är ett genomgående tema här, att Herren Gud är ju närvarande i de här människornas liv med sin omsorg, med sin ledning. Han verkar liksom bakom kulisserna hela tiden, men väldigt, väldigt omsorg, även när de ställer till för sig. Och det tycker jag är stort, va? Och det löftet gäller ju även oss, va? Du är den Gud som ser mig. Alltså, Gud ser oss. Han vet precis hur vi har det. Han är helt och hållet medveten om vår situation. Och när vi flyr iväg då från problemen och annat. Man skulle kunna hålla en lång predikan om det här. Faran är att fly från problemen. Det är bättre att med Guds hjälp gå in i dem. Det lär vi oss av det här med Hagar. Till exempel. Ja, det finns mycket sånt. Vi ska avsluta med, jag ska bara påpeka då, att under hela patriarkernas historia så grundläggs sånt som vi känner igen väldigt tydligt från kristendomen sen. Jag har skrivit några saker här. Vi tar dem lite snabbare. Va? Det första är då, när vi läser om Abraham i 15 kapitlet vers 6. Det som Bibeln kallar för rättfärdiggörelse genom tro. Alltså genom att tro på Gud och det Gud har lovat, så hamnar vi i en rätt relation till honom. Inte genom gärningar, utan genom tro. Och här börjar så att säga hela den här idén med nåden. Att Gud ger frälsning enbart på grund av tro. Och det står det i 15 kapitlet vers 6. Abraham trodde på Herren, alltså det Herren hade sagt. Och han räknade honom det till rättfärdighet. Den versen är citerad överallt i Nya Testamentet. Om ni tittar i noterna, om ni har några noter i era biblar, så står det i min bibel i alla fall att den där versen citeras i Romarbrevet 4, i Galaterbrevet 3 och Jakobbrevet 2. Alltså tre viktiga ställen som ni kan slå upp när ni kommer hem sen och läsa om det här med att bli rättfärdig förklarad genom tro. Det börjar med Abraham. Och det är det vi upplever när vi tror på Jesus, va? När vi har haft bön i skolan så har vi pratat om det här med bönen som en förtrolig relation. Titta i kapitel 18. Så ser vi också någonting som var unikt med Abraham. Som också är fantastiskt, som vi ser i Nya Förbundet sen. Nämligen det här med att Gud är en Gud som uppenbarar hemligheter för oss. Som anförtror sig. Han vill ha en vänskapsrelation med oss. Och det står det i 18 kapitlet vers 17. Det kommer mitt in i ett sammanhang. Men det handlar om staden Sodom då, som hotades av förstörelse. Och det står det i vers 17. Då sa Herren: kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Hör ni här? Skaparen av himmel och jord funderar på om han kan hålla inne med sina innersta tankar inför en dödlig människa som han har slutit i bunden. Det här är ju fantastiskt. Här börjar någonting som vi får uppleva nu. Att Gud är vår far. Han är så nära att han delar sina innersta tankar med oss. Och på grund av det här så säger Bibeln då att Abraham kallades för Guds vän. Vi blir hans vänner då. Men sånt hittar du inte i några andra religioner. Det finns bara i kristendomen. Vi ser också, om vi tittar i... vi hoppar fram till Josef. Om vi tittar i kapitel 37. Och läser om Josefs drömmar. Det är den näst sista jag ska bara nämna här. Från vers 5, kapitel 37. Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Ni ser här att på grund av pappans favorisering så var utgångsläget var dåligt. Och i sånt läge så kom Josef och berättade: jag har haft en fantastisk dröm. Och då tyckte de inte om honom. Ännu mindre, höll jag på att säga. Han sa till dem: hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärvar på åken. Då röste sig min kärve upp och blev stående. Era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Jättebra att säga till sina storebröder, va? Ja. Ni kommer att böja knä för mig. Det är inget bra. Hans bröder sa till honom: skulle du bli vår kung och härska över oss? Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för det han hade sagt. Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han, jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade hans far honom och sa: vad är det för dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom och hans far lade det på minnet. Följ nu med mig till när det här då går uppfyllelse i kapitel 42, tror jag. Ska vi se. Det står här någonstans att Josef, just det, kapitel 42, vers 6 läser vi från. Nu har Josef blivit guvernör över Egypten, det är han som bestämmer. Han har samlat in säd och så är det hungersnöd och så kommer de 11 återstående sönerna ner dit. Josef var den som hade makten i landet, var han som sålde säd till all folket. När Josef bröder kom dit bugade de sig för honom med ansiktena mot jorden. När Josef såg sina bröder kände han igen dem, men han låtsades att vara en främling för dem och tilltalade dem hårt och sa och frågade dem: var kommer ni ifrån? De frågade: från Kanans land, för att köpa säd till mat. Trots att Josef kände igen sina bröder kände de inte igen honom. Då tänkte Josef på de drömmar han hade haft om dem. Alltså där går det uppfyllelse, va? Redan i första Mosebok så ser vi en klar profetisk tråd. Abraham kallades profet bland annat. Och vi ser att de gör alltså profetiska upplevelser där Gud talar till dem i syner, i drömmar och sånt som sen går i uppfyllelse. Och detta när vi kommer i Nya Testamentet med andens dop och nådgåvorna och allt det här, apostlagärningarna, så ser vi det överallt. Va? Det där börjar redan här. Första Mosebok, bland patriarkerna så uppenbarar sig Gud på det sättet. Och så vill han uppenbara sig för oss på det sättet. Det ska vi inte glömma. När vi läser om det här så ska vi lära av det. Mm, precis. Sen ska jag bara påpeka en sista grej. Och då ska vi hoppa ända till Uppenbarelseboken 2:17. Det tycker man är en märklig sak i Gamla Testamentet. Vi har berört. Det står ju att Abraham, han hette Abraham från början. Men så fick han ett nytt namn när han lärt känna Gud och Guds löften började uppfyllas. Han fick ju namnet Abraham, far till många folk. Sarai då, hon fick ett annat namn, Sara. Vi vet att Jakob då, Isak fick behålla sitt namn. Jag vet inte varför han inte fick ett nytt namn. Men Jakob fick ju byta namn sen. Det vet ni. Kom ihåg berättelsen när Jakob brottas med en man vid en flod. Mm. Och de brottas hela natten. Och så får han namnet Israel, va? Som betyder kämpar med Gud. En ganska bra beskrivning på hur de här människorna fick leva. De kämpade med tillvaron och med Gud, va? Men de fick nya namn när de hade i någon mening kommit in i Guds vilja med sina liv. Och där ser vi i Uppenbarelseboken, slutet av Bibeln också, och det är jätteintressant att det står om likadana saker här i 17 versen kapitel 2. Uppenbarelseboken. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Alltså, alla troende ska få nya namn. Ser vi här. I samband med att världen förnyas och Jesus kommer tillbaka och allt det här. När alla löftena uppfylls. Men redan det där med de nya namnen, det börjar alltså med Abraham och Isak och Jakob och hela. Så det är det sista jag vill poängtera. När vi läser första Mosebok om patriarkerna. Mycket av det de var med om, rättfärdighet genom tro och en vänskapsrelation med Gud och bön och bönesvar och profetiska upplevelser och att få byta namn när man kommer in i Guds vilja. Det är ju sånt som vi känner in. Det finns i Nya Testamentet och Nya Förbundet. Ja, vi stannar där. Finns det någon fråga, fundering, kommentar? Jag har aldrig själv varit med om att någon har tagit sig igenom kapitel 12-50 i första Mosebok på 50 minuter. Jag är riktigt nöjd. Nu har vi inte läst allting. Där får ni läsa i lugn och ro. Faktum är det här att när jag läser Bibeln, det finns nästan ingen bok som jag uppskattar så mycket som just första Mosebok. Det är så spännande. De här intrigerna och allt som händer och det blir bra och det blir dåligt och upplevelserna de gör och ändå blir det så bra i slutet att Gud verkar. Mm. Tänk om han inte hade tagit hand om det här, då hade det blivit en enda soppa. Är det någon som vill säga någonting? Ja, det här kan jag ju.
Jag fick ett välkommet bönsvar igår. Det har inte riktigt med det här att göra.
Nej,
det gladde mig väldigt mycket. Jag hade ärende till stan igår. Vi är några gamla arbetskamrater som brukar träffas en gång i månaden och dricka kaffe på ett konditori. Mm. Och problemet för mig det är då att jag måste åka bil och jag måste ha någonstans att ställa bil.
Mm.
Och vi skulle träffas klockan 1 och då vet ju jag hur det är, alltså det är en lögn att få en parkeringsplats i centrum alltså. Och jag måste ju ha lite stora grejer, jag kan ju inte krångla mig in var som helst och sådär, det klarar jag inte av. Så att jag lovar inte dem när de ringde om det här att jag skulle komma, jag får se om det ordnar sig att jag kan få en parkeringsplats och de visste ju mitt problem. Och jag började be till Gud och sa att du vet hur det är att jag, nu skulle jag ju åka till stan och, men då måste jag ju ha en parkeringsplats att ställa mig på. Och är det så att det är inte möjligt att jag kan få det så ber jag om visshet om att jag inte ska åka då eller att jag inte ska åka. Förmiddagen gick och jag kände mig lugn och jag tänkte det hände just ingenting men jag tänkte så här att jag åker väl för att se hur det går. Kanske har jag ingen plats att åka hem igen och åker och handlar någon annanstans. Och jag har en gatstump där jag brukar kunna parkera när jag åker. Men då åker jag tidigt på dagen innan stan har vaknat liksom. Och jag började åka och så när jag kör så säger jag alltid till Jesus, jag bjuder in dig som att ta över ratten och hjälpa mig med det här så det ska gå bra. Och det gick ju bra, jag kom in i stan där massor med folk och bilar och folk som sprang över sådana här övergångsställen hur som helst. Så att men det gick ju bra och jag kom närmare och närmare den där platsen där. Där jag hade en liten, en förhoppning förstås. Och när jag kommer dit så en plats precis lagom för mig. Alltså. Det var bara att köra in.
Så bra. Så fantastiskt.
Ja, jag blev förvånad. Ja, det skulle jag inte bli egentligen. För jag är ju väldigt ålder. Men det var så stort.
Det var bättre än väntat.
Ja, det var ju det alltså. Ja. Och jag behövde få det där för att Och det finaste, det underbaraste, det var ju att jag talade om det där när jag träffade dem där sen. Ja. De frågade, hur gick det för dig? Fick du någon parkering? Ja, det fick jag. Det fanns en plats lag för mig. Och jag bad till Gud att jag skulle få det. Och jag fick bönesvar.
Ja, så fantastiskt.
Ja, jag
du vill säga glad. Som Haga, du är den Gud som ser mig.
Ja, det kan man verkligen
säga. Ja, det kan man verkligen
säga. Ja, jag blev glad för en gångs skull.
Vad roligt. Det var roligt. Pris för Gud för den.
Ja, en liten sak.
Ja, men en stor sak ändå.
Ja, det är det.
Verkligen. Ja, någon mer som vill säga någonting?
Jag tänker på det här att det är så osminkat, som du säger, berättelsen. Mm. Det ger ju oss en chans att vi får känna att vi har en chans också.
Ja.
Som är så fullkomliga.
Ja, just det. Mm. Det är sant. Gud han...
Skulle de vara perfekta, då är det ingen chans för mig.
Mm. Nej, Gud kallar ju ofullkomliga människor. Va? Sen förändrar han dem. Och det ser vi ju. Och det här med att få ett nytt namn är ju fantastiskt. För det visar att Gud har ju gjort någonting. Jakob, ordet Jakob betyder ju bedragare. Det är inget roligt att heta det från början. Men sen fick han byta namn till Israel, kämpa med Gud. Ja, det är lite bättre. Så då hade ju hänt någonting. Han hade blivit född på nytt i någon mening under den här processen. Även om de pratade ju inte om det på det sättet att vi född på nytt. Va? Men det är ju uppenbart av hans liv att han blev frälst. Det är alldeles uppenbart. Så det finns hopp för oss alla. Ja, någon mer?